Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I want to know where my easy rider gone.
Get the
box.
Oh,
clear, clear, clear. Does I want to know where my easy rider gone.
Oh, yeah.
Is the easy
rider
gone?
Do
you ride
all
so long?
Hej kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Indiepodden avsnitt 41. Välkommen Jakob Fredriksson.
Tack Ergej. Hur står det till?
Jo tack. Det står bra till. Mm. Det är lite pepp inför helgen som kommer och det kommer vi ha möjlighet att prata om idag.
Ja.
Hur står det till själv?
Alltså jag har varit lite så här utslagen efter Indy 500. Så jag kanske inte var så fokuserad som jag brukar vara när jag kollade på Gateway för två veckor sedan. Då. Mm. Men det är precis så här jag brukar vara så här i början av juni.
Okay.
Direkt efter Indy 500, Monacos Grand Prix och sen så vaknade jag till liv igen när det är Le Mans. Och det är ju Le Mans nästa helg.
Så det
här känns på något sätt normalt, men börjar ju bli höst utanför fönstret.
Shit, det känns som du är omskakad alltså. Det har varit en tuff månad, men
nej, normalt ja, men det är ju fortfarande så här... Efter Indy 500 så känns det ju lite tomt, men sen så när man kommer på Le Mans alldeles strax,
ja,
så vaknar man till liv igen. Men nu har vi också extra mycket fokus på IndyCar och ja, Gateway. Jag var lite sur över hur få omkörningar det var då.
Ja, det var ett ganska tråkigt lopp.
Ja, alltså. Så...
Men... Jag såg inte det loppet faktiskt, utan jag lyssnade på det
just
loppet.
Just det.
Och det var ju, jag satt i bilen höll på att köra till Stockholm. Så då var jag väldigt glad att det fanns en radiosändning att lyssna på på amerikansk internetradio som livesände och live kommenterade. Men de hade ju ärligt talat inte jättemycket att kommentera. Däremot så var det väldigt effektiva kommentatorer som hade många medarbetare nere i pitlane som live kommenterade nästan alla pitstops. Och det var väldigt, väldigt... Man fick en himla bra insikt i strategin och teamtänkandet som jag ibland tycker inte riktigt man får när man bara följer via tv.
Men det här är jättebra konsumentråd. Hur hittade du det här? För IndyCar Radio refereras en hel del, särskilt på sociala medier. Men hur hittar man det här?
Ja, precis. Alltså jag bara googlade IndyCar Radio. IndyCar Radio Live. Och så hittar jag streamen direkt. Och det kostar ingenting. Man behöver inte signa upp någonstans. Utan det är bara att klicka på play-knappen och så strömmar ljudet. Det finns ett aber dock.
Mm.
Och det är extremt mycket reklam. Och det är väldigt amerikansk reklam. Extremt mycket amerikansk reklam. Och dessutom så här, till skillnad, svensk reklam kan man ändå smälta så där. Det kan vara, har man tur så är det någorlunda relevant för ens eget liv. Men så här, upprepade reklaminslag för amerikanska bilförsäkringsbolag och amerikansk skuldsanering kanske inte kändes helt hundra relevant. Men som sagt, det vägdes upp av otroligt kunniga kommentatorer och väldigt bra live-rapportering från depån. Och ärligt talat, när det inte händer så sjukt mycket på banan som det var på det här racet, så... Mycket av det intressanta som hände ju på. Så att jag uppskattar verkligen den här erfarenheten.
Ja, så det kan man ha i åtanke då. Ifall man är på en längre roadtrip som du var då, E4 norrut.
Exakt, i mörker.
Ja, den är inte kul. Men då kan man ju ha det där även om man missar C-loppen live och så. Ja. Vi ska ju till Mid-Ohio den här helgen. Ja. Då blev vi uppskjutet i slutet av juli. Snackade ju lite med Felix då, men det blev ju uppsnack inför Indianapolis istället. Och det här är ju en bana som han verkligen trivs på. Inte bara för att det är en häftig road course, utan lite av sentimentala skäl som vi kom in på den gången. Det var här han körde sitt allra första IndyCar-test då.
Just det.
Om vi går bara igenom lite basic fakta om Mid-Ohio. Det är en ganska gammal bana, den byggdes 1962. Första IndyCar-loppet kördes 1980. Då vann Johnny Rutherford. Den är 3,6 km lång, 13 kurvor, och nu blir det en doubleheader. Så kommer vi köra 2 gånger 75 varv. Det är alltså 273 km. Det är 15 varv kortare än förra året. Och det här har jag funderat på lite grann. Varför det här loppet kortas med 15 varv när Road America, som också blev en doubleheader, inte kortades?
Kan det vara så att det är erfarenheten därifrån som har fått arrangörerna att tänka om? Kanske blev lite väl tufft.
Jag tänker mig snarare så här, att Mid-Ohio, det är en väldigt långsam, krokig bana. Och man vill nog hålla loppet under 2 timmars gränsen med tanke på att man ska ändå köra ett långt lopp dagen efter också.
Så, just det.
För i Formel 1, för vi kommer ju ofrånkomligt många gånger till jämförelse IndyCar Formel 1. I Formel 1 har man ju en stadga att alla lopp ska vara åtminstone under 305 kilometer. Eller hur? Yes. Medan det har man inte IndyCar. Utan i IndyCar så funderar man ett lopp som ska ta ungefär 2 timmar på en road course, inklusive en del gulflaggor. Då blir det alltid, nästan oavsett om det är en stadsbana som Long Beach och Toronto, som inte blir av i år, men där brukar man köra runt 250 kilometer. Och sen så kommer ju Road America som en väldigt snabb road course där man kör ungefär 350 kilometer. Och på en långsam road course som i Ohio, och man kanske inte slita ut manskapet för mycket, så kortar man ner loppen då med 15 varv. Och förra året när då Dixon vann för Felix, då tog loppet 1 timme 45 minuter, alltså för de här 90 varven, och då var det inga som helst gulflaggor. Nu på Road America så var det ju en del gulflaggor både lördag och söndag loppen. Och det loppet tog också 1 timme 45 minuter, så man kom ungefär 80 kilometer längre på Road America. På de här 2 timmarna som ungefär har. Så det är därför jag tror att de här loppen har kortats en del jämfört med förra året.
Det blir ju ändå en ganska rejäl utmaning för dem att köra de här två racen direkt på varandra så att säga. Så att...
För det är ju en ganska fysiskt krävande bana.
Exakt.
Det är ju inte långsamma kurvor vi snackar om, utan det är ju väldigt böljande, upp och ner.
Ja, det händer väldigt mycket på den här banan hela tiden. På det sättet så är det verkligen en bana av sin tid. Som du nämnde att den byggdes redan 1962. Då var det väl rätt vanligt att man byggde på det här spännande sättet.
Ja, vi har ju inga hårnålar på banan riktigt. Vi har ju...
Det är ingen tilkebana om man säger så.
Nej, precis. Verkligen inte. Det finns ju den här berömda keyhole i början av varvet. Och sen så har vi den här rätt udda layouten. Med... Man startar loppet på bakrakan ner mot kurva 4. Så då, när man kommer ut ur the keyhole, så radar man upp sig och sen går starten ner för den här banan så längsta raksträcka. Så då har en liten kink mitt i sig. Och där kan, det brukar hända, brukar ofta hända att en del framvingar ryker. Och sen så har man målgången då vid... depån. Man kan inte se start och mål, för så är det ju inte här. Men omstarterna efter gulflaggor kommer då också ske vid mållinjen längs depån.
Just det, det är lite märkligt. Någonting man inte är beredd på första gången det händer. Men vilka är det som har varit starka på den här banan av de vi har i dagens fält?
Menar du vilken?
Det var en ledande fråga.
Ja, de som har vunnit här tidigare är ju faktiskt Charlie Kimball. Han tog sin enda segerkarriär här 2013. Graham Rahal har vunnit här, Simon Pagenaud, Joseph Newgarden, Alexander Rossi. Men värst av alla, och håll i det nu, Scott Dixon har vunnit här hela 6 gånger.
Coolt.
Så ja, det kanske inte är så överraskande å andra sidan.
Det är nästan så här Lewis Hamilton på Monza-nivå.
Ja, med tanke på att ingen annan har vunnit här mer än en gång. Så. Ja.
Så. Det är ingen dålig samling förare som har vunnit här.
Nej.
Det är mästare nästan rakt igenom listan. Nej, inte Charlie Kimball, inte Graham Rahal och inte Alex Rossi. Okej, nej, jag överdrev. Men det är liksom bra namn som har vunnit.
Precis. Så att satsa pengar mot Scott Dixon den här gången, det är kanske lite naivt. I alla fall, det är en bana...
Menar du det? Även om man har så här ett gott öga till en kille från Värnamo?
Ganassi-stallet är alltid starka här i alla fall. Det är en sak som är säker.
Du är en sån diplomat, Jakob.
Ja, men Alex Zanardi vann här för Ganassi. Montoya vann här för Ganassi och så vidare och så vidare. Mm. I alla fall, det är också en bana där kvalet kommer bli ganska viktigt. 13 gånger på de här 33 loppen som körs sedan 1980 har vinnaren startat från pole.
Mm.
I och för sig 2014 vann Scott Dixon då från allra sista startplats efter han faktiskt kraschat på kvalet. Och sen Graham Rahal vann från 13:e plats när han vann från 2015. Så det går att köra om. Det tycker jag är en bra sak med den här banan. Om man har kört den här banan på typ iRacing eller någonting, då kan man känna igen sig att i det här krokiga partiet på banans baksida, man kan köra i väldigt olika spår där.
Okay. Det, liksom, det öppnar ju upp för omkörningar och spännande fighter.
Och om vi tänker tillbaka på förra året, när Felix hade mycket nyare däck än vad Dixon hade, så såg man ju hur de tog väldigt olika spår i den här delen. Och så var de nästan jämsides då över mållinjen.
Just det.
Så det går att köra om, men man måste vara ganska kreativ, om vi säger så, i spårvalen så.
Och det är ju mycket det man minns det här racet för från förra året. Det var just den här tvekampen mot slutet mellan Felix och Dixon, eller hur?
Ja, jag grämer mig fortfarande lite, för det var så fantastiskt spännande det loppet. Mm. En annan intressant faktabit om den här banan. Platsen för Porsches enda IndyCar-seger faktiskt.
Just det.
Det kanske inte så många som kommer ihåg det, men Porsche hade ju en IndyCar-satsning i slutet på 80-talet som jag tror de trodde att det skulle gå enklare, eftersom Porsche hade då dominerat sportvagnsracing, särskilt i USA de senaste 10 åren. Men Porsches enda IndyCar-seger kom då med Theo Fabi på Mid-Ohio 1989.
Där hade du, Porsche hade ju en väldigt dominerande roll inom motorsport överhuvudtaget på 80-talet, eller hur? De var ju oerhört starka i Formel 1 under åtminstone ett par tre säsongen där i skarven av mitten av 80-talet med sin fantastiska turbo, Tag Heuer turbo. Och sen så som du nämnde, de dominerade i sportvagnsracingen på båda sidor Atlanten, skulle jag vilja påstå, med sina fantastiska sportprototyper, sportbilsprototyper. Så att de kanske trodde att det skulle bli enklare att slå sig in på den här superviktiga USA-marknaden än vad det visade sig bli. Någonting man tänker tillbaka på, inte för att nedvärdera Theo Fabi, han tog ju den här segern, men undrar hur man tänkte när man rekryterade just Theo Fabi till den satsningen.
Jag tror att man tänkte att han hade trots allt lite erfarenhet från IndyCar.
Exakt.
Han körde ett par säsonger 83-84 och vann några lopp då med etablerade stall. Med Jerry Forsythe stall ska det ha varit. Men Fabi ville ju alltid hellre köra Formel 1. Så han var ju inte han satsade ju inte på IndyCar helhjärtat.
Nej, och han hade väl någon säsong när han pendlade fram och tillbaka och försökte göra båda serierna samtidigt. Och det gick väl kanske lite så där.
Ja. Men ja, han ställde sig bland IndyCar-segrarna i alla fall. Han
ju ja.
Vann ett handfull lopp. Det skulle aldrig bli någon mer seger just Porsche dock.
Theo Fabi är nog den mest flintskalliga Formel 1-föraren i modern tid jag kan komma på faktiskt. Nu när du har fått mig in på Theo Fabi-minnen.
jag kom inte ihåg honom i egna minnen, för han la ju av precis när jag liksom blev 5-6 år gammal. Så jag minns honom inte riktigt, men jag har det rätt i. Han ser alltid mycket äldre ut än vad han egentligen var.
Han gör ju det, och han hade ju den här, jag är själv flintskallig, så alla flintskalliga lyssnare, ta inte illa vid er. Jag försöker inte kliva någon på tårna. Jag gillar flintskalliga män i och med att jag är en själv. Men alltså, han hade den här dåliga vanan som en del flintskalliga män har, att försöka så här kamma över sitt flint.
Okay.
Och det får ju en direkt att se 15 år äldre ut. Så att det var 86 tror jag han var stallkamrat hos Benetton med stallkamrat till Gerhard Berger.
Ja, just det.
Och ja, det finns en del roliga bilder med Theo Fabis överkammade flint från den tiden. Oj, vad vi spårade från jo, men... Porsches Indycar-satsning till Theo Fabis flint.
Ja, men vi kom ju in, det är kul att komma in på sådana här lite lustiga...
Ja, han hade en väldigt duktig brorsa också. Kommer du ihåg vad han hette?
Corrado Fabi.
Exakt, ja. Corrado Fabi. Han var duktig upp till Formel 2-nivå, om jag inte minns helt fel.
Ja, han fick hoppa in lite i både... Indycar och Formel 1 faktiskt. Lite konstig roll liksom, när brorsan är kontraktuellt skriven på att köra en viss bil en helg, då får han hoppa in i den andra bilen han skulle köra samtidigt. Ja, men det är en schysst brorsa att ha i för sig.
Ja, verkligen. De löste det inom familjen liksom. Mm. Det är en bra grej att ha en så här reserveförare i familjen. Hörru, kan du köra F1 eller jag måste till Indycar? Ja. Ja, men hur som helst, hörru, om vi återgår till det vi pratade om innan vi spårar ur Mid-Ohio i helgen. Vad har vi för, hur ser vädret ut? Eller vad finns det för något i väderspåkulan om vi tittar i den?
Jag tittar precis i den och... inget konstigt egentligen. 20% risk för regn, 24 grader varmt. Nu kommer det här vara i lite drygt en månad senare. En och en halv månad senare på året än förra året. Men det verkar inte som det är någon större skillnad på vädret i Ohio. Så 24 grader varmt, 20% risk för regn. Och det här gäller för liksom samma prognos både för lördag och söndag. Så det här är en ganska komprimerad helg. Ingen banaktivitet på fredagen, utan första träningen då, 16.45 svensk tid, kör vi FP1. Sen kommer ju vara ett kval för vardera race. Och det kommer vara samma format då som på Road America, att man kör en grupp och sen en till grupp. Och det är ingen så här Q2, Q3, utan den snabbaste gruppen kommer ju starta 1, 3, 5, 7 och så vidare. Och sen andra gruppen 2, 4, 6 och så vidare. Kvalet börjar 20.00 på lördag. Och sen har vi racet 22.50. Sen förstår jag inte riktigt varför man kör loppet så mycket tidigare på söndagen. Man borde nästan vara tvärtom, så de har tid att ladda upp. Men visst, så det funkar ju bra på Road America. Kval 2 söndag 16.15 redan. Så det kommer ju krocka med Formel 1-loppet. Kommer jag på att tänka på just nu, i alla fall sista halvtimme.
Just det.
Och sen, racet börjar 18.55. Och det här är alltså grönflaggstider, inte när sändningarna på IndyCar Radio, Viaplay, vad man än kallar. Inte när sändningarna börjar, utan det här är när passen börjar.
Just det. Fälten då? Är det samma gamla vanliga förare som alltid? Eller hur är det med förarinhopp?
Jag tror inte att vi har någon nykomling eller något gästinhopp. Ingen Spencer Pigot i en tredje Ray Hall-bil. Ingen Sage Karam med Rain and Rainbow. James Hinchcliffe. Han får ju extra knäcka som reporter i depån den här gången också. Så det blir ett litet fält om man så säger då, 23 bilar. Vi har Dalton Kellett igen i Foyts nummer 14. Sen har vi Chilton i Carlin-bilen och Connor Daly kör i Carpenters nummer 20 då. Så det är väl gamla bekanta gänget vi har.
Yes.
Jag kan säga att varvrekordet också, det är Simon Pagenaud från 2016 på 1.03.87. Jag tror inte det kommer slås eftersom 2016 körde man med de här andra aero-kitten som hade mycket mer downforce.
Just det.
Men... de är bra dagsform då. För det var ju ett tag sedan vi kollade på ett roadcourse-lopp. Det var ju i Road America då för 2 månader sedan.
Det var ju det, och där blev det ju en väldigt fin form med Felix Rosenqvist visade när han tog sin första IndyCar-seger där. Mm. Så att en from förhoppning från min sida är ju att det vi kommer få se nu efter ett antal oval-race är att Felix plockar upp formen ungefär där han släppte den. Mm. Sist det var roadcourse.
Och det här är en bana han är väldigt bekant med.
Och gillar.
Ja, det tror jag.
Han gillar de här liksom trånga, tvära, jobbiga banorna. Han är ju ja, en slags gatbanespecialist. och den erfarenheten och kunskapen har en definitivt möjlighet att ha nytta av här.
Jag skulle tro att asfalten på den här banan påminner lite om stadsbanorna, för den var ganska illa skick förra året i alla fall. Jag har inte hittat några uppgifter om att den ska ha blivit nyasfalterad på sistone. Så det är en halkig, det är en speciell, krokig, fysiskt krävande bana. Så det har ju visat sig att Felix är ju särskilt bra på de banorna också.
Mm.
Men om vi ser på roadcourse-formen överlag också, så vi kan egentligen bara kolla hur mästerskapet såg ut efter Road America, för då hade ju 3 av 4 lopp gått på roadcourses, så då var ju Dixon som hade ju sopat hem så mycket fram tills dess, men också faktiskt Pat O'Ward som fortfarande är väldigt bra med i mästerskapet. Han kom i 2 på Road America och efter då de 4 första loppen så var han ju 3 i mästerskapet. Men jag tror att det här är också ett bra tillfälle för Andretti-stallet att studsa tillbaka. För Alexander Rossi kom ju 3 på Road America senast, Herta 5, och Herta låg 2 i mästerskapet efter de 4 första tävlingarna i år. Så att det här är ett gyllene läge för Andretti-stallet att äntligen sätta några vettiga resultat på anslagstavlan då. För det har ju varit fruktansvärd säsong för hela det gänget hittills.
Ja, det har sett riktigt illa ut, så de skulle verkligen behöva något toppresultat att få med sig.
Och det här är en bana också där Rossi har varit väldigt stark. Han totaldominerade det här loppet 2018. Så det är upp till bevis nu, annars kan de nästan ge upp. Nej, ja. Men det är underkänt på alla sätt.
Ja, man undrar ju vad de ska hitta på om det skulle fortsätta så här säsongen ut. Jag vet inte, vi har ju varit inne på det här tidigare. De kanske skulle behöva skala ner verksamheten.
Ja, eller bara
lite grann. Gå tillbaka till 3 bilar eller något och försöka fokusera.
Dela upp det på något tydligare sätt och kanske kicka ett par gamla gubbar eller underpresterande gubbar. Så, ja. Men vi ska ju också nämna när det gäller road courses att Marcus Ericsson visade bra form på Road America. Han kom ju 4 till exempel. Så ja, jag tror att Ganassi-stallet vore dumt att sätta emot dem, som sagt. Men jag tror det ser särskilt bra ut för svenskarna inför den här helgen. Så ja, ta i trä också. En liten förhoppning.
Verkligen. Det är lyxigt att se att du har 2 lopp att se fram emot faktiskt. Mm. Jag gillar den här doubleheader-grejen.
Ja.
Undrar om inte det är något av det bästa som har hänt med den här säsongen. Alla doubleheaders där man får massiv underhållning. Ja, det blir ju så här väldigt mycket så här racing.
Ja.
Det man verkligen vill se liksom. Och det är ju bra.
Alltså IndyCar har ju experimenterat med doubleheaders ett antal gånger genom historien. Senast runt 2013-14 där man hade det på särskilt stadsbanorna, men nu har det bara varit kvar på Belle Isle i Detroit på senare år. Det handlar väl mest om att stallen ska kunna få vila, att andas ut lite grann, men eftersom så många fans verkar uppskatta doubleheaden så det kanske kommer på tal att fortsätta med det även normala säsonger.
Absolut. Sen så här rent logistiskt så fattar man ju att det är kanske enklare nu när det är antingen ingen publik eller väldigt begränsad publik att rent logistiskt genomföra det. Men det är kul att de experimenterar, och det är som racefan så är det bara att tacka och ta emot. Speciellt i och med att säsongen är ju så pass kort. Så det får vi inte heller glömma, att det här kom ju som en skänk från ovan. För annars hade det för det första bara varit en hel månad mellan förra racet och nästa IndyCar helg. Så att det här var ju väldigt bra. Väldigt bra timing. Dessutom en helg då vi har Formel 1. Kul bana. Mugello.
Yes.
Toscanas Grand Prix. Det blir jätteroligt att se.
MotoGP också i talen på Misano.
Just
så. Så det kommer bli en fullspäckad helg. Nu är jag helt plötsligt fullbokad. Ha.
Ja, och helgen därefter har vi Le Mans 24 timmars. Och det är lite sorgligt. Vi hade nämligen tänkt att vara där. Jag har varit på Le Mans 24 timmars 7 år i rad. Och jag tänkte att ja, men jag ska köra 10 år i rad, men det sket sig.
Ja, ja, men det här är force majeure, kan man kalla
det. Ja, man får sätta det här året i parentes på något sätt. Så att det är mycket racing kul i september och se fram emot. Hörru, ska vi lämna med här och där?
Yes.
Jag tänkte, det var ju ganska länge sedan som vi hade historiesnack i Indiepodden.
Ja, och vi kan väl börja med en ny serie. Ja, det är så skrivet i stjärnorna om hur många avsnitt det blir den här, men ska vi kalla det oväntade märken? Oväntade bilmärken i IndyCar-historien.
Det är en bra idé. Vi kan göra en serie av det.
Inte Porsche nu. Vi kommer tillbaka till Porsche en annan gång och Theo Fabius Flint.
Precis. Han kör slick, ska man säga. Åh, fy fasiken, så lågt. Det där får ju någon bipa bort nästan. Han kör slick, ska man säga.
Vi tar och avhandlar ett märke som ligger dig nära hjärtat.
Ja, precis. Det finns ju ett skäl till varför jag tänkte börja prata om det här märket. Det finns både ett skäl och det finns en väldigt stark IndyCar-koppling. Jag har nämligen tänkt att prata lite, eller vi har tänkt att prata lite om klassiska brittiska bilmärket MG. MG som grundades av Cecil Kimber på 1920-talet och utvecklades till att bli en av de här framförallt klassiska sportbilsmärkena som jag tror fortfarande väldigt starkt förknippas med vad en liten, behändig, snabb, trevlig, överkomlig sportbil ska vara. Det som liksom britterna var så jäkla bra på under lång tid.
Typiska brittiska sportbilen.
Ja, precis. Alltså, de var ju väldigt duktiga på att bygga de bilarna så när som på så här, sista gubben vid rullande bandet, nämligen kvalitetskontrollanten. Mm. Det var väl där det ofta brast för britterna, och det är väl kanske huvudorsaken till att Mazda har ju tagit över liksom, skulle jag vilja påstå, så här, rollen som den som bygger så här, världens bästa enkla, överkomliga folksportbilar i MX5-man. Men jag gillar ju MG. Jag gillar ju klassiska sportbilar, så jag är väldigt förtjust i MG. Och ni som lyssnar regelbundet kanske har snappat upp att jag köpte mig en MG nu för någon månad sedan.
Mm.
En scen från 2005, en MG TF. En fantastisk blå nyans. Som jag länge har hållit ögonen på och velat ha. Och så hittade jag den bilen i Polen av alla ställen och plockade hem. Och många av oss som gillar MG blir ju lite så nördigt intresserade. Och jag har ju det här IndyCar-intresset också. Så jag började göra lite efterforskningar kring det. Och upptäckte att det finns ju lite IndyCar-kopplingar som jag hade.
Mm.
Någonstans i bakhuvudet, långt, långt, långt bak. Att MG har ju faktiskt på sätt och vis varit där och nosat på IndyCar. Så vi tänkte att vi spinner på den tråden, va?
Mm.
MG hade ju liksom... För att inte gå händelserna i förväg utan gå tillbaka till hur det började, så redan från början så blev ju MG väldigt starkt förknippad med motorsport, och man hade stora motorsportframgångar redan på 1930-talet. Mm. Alltså vi pratar förkrigsåren, och sen även efter kriget så har man ju fortsatt att tävla i alla möjliga och omöjliga former, så att MG har varit så här starkt kopplat till motorsport. Men det man i första hand inte brukar associera till, det är ju den här IndyCar-satsningen som gjordes på 60-talet.
Ja, det som är så intressant med MG är ju att deras motorsportframgångar kom ju inte i Grand Prix-tävlingar, de hade inget Formel 1-stall eller så, utan det här är ju ett kultmärke för de som kör på lite klubbnivå.
Precis.
För de entusiaster som inte har så mycket pengar. Men det betyder ju att det är många som vill mycket, som känner väldigt starkt för det här märket.
Mm.
Och det var så också, om man förstår saken rätt, som gjorde att The MG MG Liquid Suspension Special dök upp i Indy 500 på 60-talet.
Precis, det var ju väldigt mycket tack vare några eller en enskild entusiast som älskade det här märket som var en av de allra första som började importera MG till USA och blev själv något av en herr MG på den amerikanska marknaden. Det var en norsk-amerikansk affärsman som hette Kjell Kvale som jag tänkte återkomma till och prata lite mer om längre fram. Men låt oss kasta oss över. Vi pratade så här mitten av 60-talet. Mm. Och då dök den här bilen, som sagt, MG Liquid Suspension Special upp. Och det är ju ett märkligt namn, varför man döper en bil till Liquid Suspension Special. Och det hade ju att göra med att hela idén, hela liksom filosofin kring bilen byggdes ju kring hur dess fjädringssystem var utformat. Mm. Och den hade ett väldigt speciellt fjädringssystem som var vätskebaserat på, och liksom skilde sig från allting annat som fanns både på så gott som hela konsumentmarknaden men också på racerbanorna. Och det här vätskebaserade systemet var faktiskt, det var väldigt populärt bland bilmärken som byggdes av British Motor Corporation, BMC, på den här tiden. Så att det här systemet förekom både på Austins personbilar, de förekom på tidiga versioner av Urminin som såldes på den här tiden i någon form. Och framförallt så var det här någonting som förekom på MGs familjebilar och någonting som man i sin marknadsföring, inte minst på den amerikanska marknaden, tryckte väldigt hårt på. Köp en MG-familjebil för de har minsann det här vätskebaserade fjädringssystemet. Så att det var någonting som man var väldigt stolt över att man hade producerat i England och man tyckte att det här fjädringssystemet hade väldigt stora fördelar. Både på racerbanor och men även för privatbilismen. Och bara för att så här, ge någon slags så här, enkel översikt över vad det här vätskebaserade fjädringssystemet egentligen innebar, så är principen är den att man kopplar samman fram- och bakaxelns fjädringar med varandra genom att komplicerat system med av sammankopplade vätskebehållare som liksom kommunicerar med varandra.
Okay.
Så att när liksom framaxeln kör över ett gupp så påverkar det hårdheten eller styvheten i fjädringen även där bak, så att säga, för att väldigt förenkla det här väldigt mycket.
Så om vi snackar Indianapolis då, så det betyder att i kurvorna så kommer inte bilen att kränga i kurvtagning lika mycket som konventionella fjädringssystem.
Precis. Det är systemets stora styrka. Man brukar prata om roll och pitch.
Mm.
Pitch är det här hur mycket fordonet lutar framåt eller bakåt i längsled, så att säga. Hur mycket den... Usch, jag kan inte de korrekta termerna här, men hur mycket den liksom dippar nosen framåt vid inbromsning till exempel. Och det andra, roll, är ju hur mycket bilen rullar i kurvorna. Och det här vätskebaserade fjädringssystemet gör ju att bilen knappt rullar någonting i kurvorna, så att den blir ju väldigt stiff, väldigt rigid i sidled, så att säga. Den rullar inte kurvorna. Samtidigt, en nackdel med systemet är ju att den blir ganska pitchig. Den sätter sig vid hård acceleration och den försöker köra nosen i backen vid hård inbromsning.
Mm.
Det är ju nackdelen med systemet. Men jag tycker ändå att det är fascinerande att man tog i princip samma system som fanns på gatbilar och och byggde en tävlingsbil för Indy 500 kring det systemet. För man tyckte att det här var ett så jäkla bra system. Så att det, man lät verkligen, det här fjädringssystemet var den tongivande delen av hela så här, filosofin kring bilen man byggde för att tävla Indy 500 med. Det tycker jag är rätt häftigt.
Och det här gör ju MGs Indy 500-historia ganska unik i racinghistorien. För när man snackar om hur olika bilmärken gör satsningar på det ena eller det andra, då brukar man antingen snacka om att de bygger chassin.
Just det.
Eller att de bygger motorer. Som Porsche då gjorde i slutet av 80-talet. Men här är det alltså inte riktigt monokocken vi pratar om. Vi snackar inte om motorn för de här bilarna då som vi kommer till. De hade Offenhauser-motorer som precis som alla andra hade vid den här tiden. Utan här är det ju fjädringssystemet som var det innovativa och som var själva grejen med bilen.
Just det, precis så kan man säga det. Och det är ju rätt unikt att man bygger en racing-satsning utifrån just fjädringen. Och det här påminner, alltså om man tänker rent tekniskt så är ju lösningen påminner en del om Citroëns gashydrauliska system som Citroën har blivit väldigt kända för genom bilhistorien. Vad jag kan fatta så var det här en mycket enklare konstruktion, men principerna var inte helt olika. Så att det fanns en... Det blir ju väldigt bekväma bilar att åka i, om jag har förstått saken rätt, med det här vätskebaserade systemet. Precis som Citroëns gashydrauliska system var väldigt populärt för att bilarna var helt enkelt väldigt bekväma att åka i. Men då kan man ju fråga sig, hur kom det sig att det här överhuvudtaget blev av och blev en IndyCar-satsning i mitten av 60-talet? Och då är vi tillbaka hos den här norsk-amerikanska affärsmannen Kjell Kvale.
Hur uttalar man det på amerikanska då? Kjell Quayle?
Mycket bra fråga. Kjell Quayle. Ja, Kjell, alltså det är inte helt självklart hur man uttalar det på amerikanska. Jag vet inte om vi kan ta in någon expertis här.
Ja, vi får nog prata med någon som har kört de här bilarna. För de här bilarna finns kvar i USA och de körs lite på så här historiska evenemang och så.
Men vet du, Jakob, vet du om alla tre finns kvar? För det byggdes bara tre exemplar, va?
Det vet jag inte, men jag har sett moderna bilar på åtminstone två, tror jag. Ja. Vi får återkomma till det, vi får forska upp saken.
Ja. Herr Quayle finns dock inte kvar. Han gick ur tiden 94 år gammal 2013. Han kom till USA som 10-åring redan 1929 och ägnade sen resten av sitt liv väldigt mycket åt sina två stora passioner här i livet, vilket var hästar och ridsport. Han tävlade tydligen ända till sin död 2013. Galopp tror jag var hans stora grej. Och att uppföda galopphästar. Och bilar. Så han byggde ju ett stort imperium av bilimport och bilåterförsäljare.
Okay.
Det var hans så att säga affärsimperium. Och han blev ju en av de så här riktigt stora amerikanska importörerna av brittiska bilar. Han var ju den BMC-representanten i Kalifornien som var bland de absolut första, eller om till och med kanske den första som importerade MG till USA. Men utöver MG så handlar det även om att han var ansvarig för att importera Jaguar, Austin, Morris, Rolls-Royce, alltså flera av de här
brittiska bilar.
Brittiska bilar var hans grej och han var ju riktigt stor på det här. Så att 1970 har jag sett en siffra från, då såldes det över 160 000 bilar genom hans organisation. Så att det var ingen liksom, det var ingen litet hobbygarage vi pratade om, utan det här är kanske inte riktigt Roger Penske nivå, men det är inte långt efter, fast lite sådär... åt samma håll kan man säga. Han var också en av de finansiärerna som gick in som delägare och såg till så att märket Jensen Healey föddes och blev av efter att BMC valde att lägga ner Austin Healey.
Så Jensen Interceptor kanske vi inte skulle ha utan honom.
Den kanske vi inte hade fått se faktiskt, tyvärr. Så att det är... Ja. Men i mitten av 60-talet så var det ju fortfarande som sagt IndyCar och MG som gällde. Och på den tiden så var han som sagt ansvarig för MG-importen till USA och tänkte att man ska använda IndyCar, en IndyCar-satsning för att marknadsföra gatbilarna han sålde med hjälp av att bygga en tävlingsbil kring den här fantastiska vätskefyllda fjädringssystemet. Och uppdraget, han stod för pengarna. Han stod för pengarna och idén, och det var den ganska berömda racingingenjören Joe Huffaker i Kalifornien som lät bygga bilen.
Ja, alltså, och det är mycket pengar också, för det här var ju avancerade bilar. Och uppskattningsvis så de här bilarna kostade per styck att bygga $120,000, vilket var på den tiden astronomiska summor. Om man då tänker att en Offenhauser-motor som då de här hade, de kostade ungefär $12,000 styck när de var prima. Och så det var ju en tiondel av summan. Så det var ju väldigt avancerade bilar, och de byggdes av något ganska unikt också.
Ja, alltså fullständigt absurt. Jag har aldrig hört talas om det här, men de använde ett material som heter molybden. Och ja, på någon kemilektion kanske jag har hört talas om molybden, men jag har aldrig hört talas om en räsebil som har byggts av det här materialet. Så det är ett metalliskt grundämne. Som, det finns faktiskt en svensk koppling. För allra första gången som det här grundämnet framställdes var det 1781 av den svenska kemisten Peter Jakob Hjelm.
Så MG i IndyCar har både norsk koppling och svensk koppling på något vis.
Exakt, mycket stark skandinavisk koppling. Skandinaviska pengar och skandinavisk metall av molybden.
Vi snackar ju 1964 här också.
Ja, precis. Vi pratar mitten av 60-talet. Så att det var egentligen två så här tekniska saker som var väldigt unika med den här bilen. Det mest normala, mest förutsägbara var ju Offenhauser-motorn.
Men den tredje saken jag tänker på, det här var ju också precis under, om vi säger så, aktermotorsrevolutionen. Ja. Året innan, 1963, då hade ju Lotus, Formel 1-stallet, kommit in. IndyCar, Jim Clark kom tvåa efter Roadster. Så det var ju många som blev inspirerade och satte motorn bakom föraren för första gången då i Indianapolis historia. Inklusive då Joe Huffaker och MG Liquid Suspension Special.
Just det, det är sant. Det var på den tiden fortfarande en nymodighet att ha motorn där bak. Men själva motorn var väldigt mycket det som var standard för tiden, en Offenhauser-motor. Turbomatad, över 1000 hästkrafter ska
den ha. Mot slutet av sitt liv, 1964 hade man inte turbomatning än.
Nej,
inte på Offenhauser-motorerna. Det kom lite senare. Men just bara det här av motorn då satt bakom föran gjorde ju att den här bilen blev ganska långlivad i IndyCar.
Ja, den hängde ju med hela vägen till 1969 efter debuten 1964.
Och det är ganska långt liv då. Det, gjorde, ja. Det betyder ju att bilen var ju modern länge.
Ja, det måste den ju ha varit. Eller i alla fall anpassningsbar, tillräckligt anpassningsbar för att hänga med någorlunda. Men vad jag fattade så använde man MG-beteckningen fram till och med 1966. Så efter 66 så dök den upp Indy 500, men under andra beteckningar. Så att då fanns inte MG-kopplingen kvar. Jag vet inte om det kan ha varit Herr Kvale som tröttnade på att finansiera satsningen.
Det kan mycket väl vara så.
Men rent sportsligt så, ja, vad ska man säga om satsningen? Vad liksom landar de i sportsligt?
Om vi säger så, etablissemanget var intresserad av bilen. AJ Foyt körde bilen, aldrig race, men han testade den en hel del.
Just det.
Han satte varvrekord runt banan i Phoenix till exempel. Han ska ha beställt en av de här bilarna själv, då för massa pengar, till just Indy 500 1964. Men Foyt litade liksom inte fullt ut, utan Foyt var ju ganska gammaldags, så han körde loppet i sin gamla Roadster. Han vann ju loppet, sista Roadster-segern på Indianapolis. Och 1964 års Indy 500 är ju ganska ökänt i historien. Man minns det här loppet framförallt för olyckan på det andra varvet som krävde både Dave McDonalds och Eddie Sachs liv. Den här oerhörda eldsvådan som många säkert sett bilder på. Och det finns faktiskt en väldigt bra bok som är skriven om just det här loppet som heter Black Noon av Art Garner. The year they stopped the Indy 500, för det var första rödflaggen i Indy 500s historia. Den kom ut för några år sedan, väldigt värd att läsa. Borde finnas på Adlibris och alltså sådana här internetbokhandlar. Så Black Noon kan jag varmt rekommendera om man vill läsa mer om just 1964 års Indy 500.
Just det, det är en milstolpe, en inte helt vacker milstolpe i IndyCar-historien som är väldigt kul att grotta ner sig. Jag har inte själv läst den boken, så tack för tipset, Jakob.
Mm.
Men det var ju alltså tre av de här bilarna som dök upp 1964 i Indianapolis, men bara två kom till start, och det beror på att en annan välkänd figur som skulle ha kört den här, en av de här bilarna, nämligen Pedro Rodriguez, kraschade en av bilarna redan på träning inför kvalet, så det blev inte mycket till start för hans del.
Nej, men Pedro Rodriguez känner vi ju mer igen från Formel 1 och sportvagnsracing.
Exakt.
Han vann väl Le Mans i en GT40 till exempel.
Just det.
Vann några Formel 1-lopp för BRM på Spa, vet jag. Men hans IndyCar-satsningar gick aldrig riktigt hem. Han provade att kvala in några gånger, men det tyvärr slutade i muren just den här gången, 64 i MG.
Den MG-föraren som det gick bäst för debut året 1964 var Walt Hansken. Han kvalade minsann in P10.
Och inte alls dåligt.
Nej, det är ju inte det. När man tänker tillbaka och när man liksom betänker vad det här var för satsning. Och en helt ny bil med konstig fjädring, märklig rörram och motorn där bak, och så kvalar han in P10 på ett race som Indianapolis 500. Det är rätt schysst alltså. Och vem vet, han hade mycket väl kunnat köra till sig en topp 10-placering i själva tävlingen också, om det inte hade varit för strul med bränsleinsprutningen som ledde till ett väldigt långt och segt depåstopp för hans del. Så att i slutändan så slutade han P13 när racet rödflaggades. Men det är ju liksom, det är inget dåligt resultat för en debuterande bil. Men vad jag förstod så blev det lite bilens peak resultatmässigt på Indianapolis.
Den var med ju ett tag. Bröt loppet också 1965 när Hansken körde den igen. Men det var ju ett väldigt ambitiöst projekt det här. Och det här var ju samtidigt som då Formel 1-stallen kom in i IndyCar, och förare som Foyt och Andretti liksom var på toppen av liksom sin förarbegåning. Så det är ju en väldigt mytomspunnen tid i IndyCars historia. Men just det här MG-satsningen är ju på sitt sätt då väldigt unik, i och med att det var så långt ifrån konventionen när man gör racerbilsfjädring som man kan komma egentligen.
Väldigt så här en frisk fläkt sett från dagens perspektiv, där allt är så svårt och omständligt, och den här typen av satsningar kräver liksom enorma resurser på alla sätt och vis. Okej, nu var det här väl väldigt stora resurser med dåtidens mått mätt, men ändå rätt häftigt att man kan dyka upp i ett sånt här race med en sån nymodig konstruktion och mer eller mindre chansa på att testa och se om det här kan gå vägen. Där tror man ju lätt att MGs historia med IndyCar är helt slut när den här bilen försvinner från Indy-scenen 1969. Men så är det inte riktigt, för det fanns ytterligare faktiskt en koppling till amerikansk formelbils racing, absoluta toppen, och bilmärket MG, eller hur Jakob?
Ja, och det är inte en lika rolig historia, utan det här är lite lite mer platt tidigt.
Den är lite mer platt och lite mer förutsägbar med tanke på hur den gick.
Ja, vi är ju mitt uppe då i det, the split, det politiska kriget då mellan CART.
Och nu har vi alltså hoppat fram till millennieskiftet ungefär.
Precis. The split mellan CART och Indy Racing League. 2002 så är det massa politiska bråk mest hela tiden mellan de här två olika fraktionerna. Och det tillkännages att MG Rover ska tillförse CART med 3,5 liters sugmotorer till säsongen 2003. Det blev det aldrig av.
Nej, men man slog på riktigt stort. Jättelik presskonferens och alla MG-toppar på plats i USA. Alltså det här presenterades verkligen med liksom buller och bång. Nu jäklar ska MG ta Indycar-världen med häpnad. Och man var tillsammans med John Judd, den här legendariska motorkonstruktören som är chef för Engine Developments Limited, som även haft motorer i princip allt på fyra hjul, även Formel 1, sportvagnsracing. Alltså det finns väl inte någon klass som inte har haft någon Judd-motor vid något tillfälle.
Ja.
Så att i praktiken var det väl Judd som skulle bygga motorerna, men de skulle definitivt vara MG-badgade.
Mm. Men varför?
Ja, det kan man ju fråga sig. Och man var beredd på att förse uppemot 10 team med motorer. Sen kan man naturligtvis fråga sig varför. För vid det här laget så, alltså själva moderbolaget MG stod ju redan på väldigt skakiga ekonomiska grunder i början av 2000-talet.
Alltså, det var det jag tänkte. Liksom, dog inte Rover där någonstans?
Alltså, Rover gick i graven i våren, eller så här, brittiska Rover gick i graven i början av 2005.
Ja, så det
var därför jag ville ha en 2005 när jag köpte bil, för det är liksom sista årsmodellen som tillverkades under brittiskt ägarskap. Sen så har själva märket överlevt och köpts upp av kineser som tillverkar elbilar under det här märket, elbilar med tveksam design och noll koppling till MGs sportbils historia. Men redan på den här tiden så var det inte liksom ett starkt företag vi pratar om.
Nej, det är det jag tänker. Våren 2002, då kan det inte funnits mycket pengar i MG Rovers skattekista.
Det kan inte ha gjort det rimligtvis. Det kan inte ha gjort det. Alltså några år tidigare hade ju BMW släppt kontrollen över företaget och det hade återblivit brittiskt efter ett antal år under BMW-ägarskap och BMW-kontroll. Men det var ju inte något, så att säga, lycklig självständighet från Rovers sida, utan man hade rätt stora ekonomiska problem och man hade problem med en föråldrad bilflotta och sådär. Så även om man producerade en del bilar som var relativt framgångsrika i sina segment så, och som vi som gillar engelska bilar gillar för att de har någon slags själ, men alltså marknadsmässigt så hade de det rätt tufft. Så varför man i det läget, när man dessutom inte har fattat beslut om att man vill in på den amerikanska marknaden, varför man då bestämmer sig för att det verkar rimligt att börja tillverka Indycar-motorer tillsammans med John Judd, det övergår mitt förstånd faktiskt. Men det här blev ju inte av, eller hur?
Nej. Vad som verkligen gjorde att det inte blev av, det har vi haft svårt att hitta information. Men en sak som är sann, det är att det här reglementet då, som det var tänkt att bygga motorer för, det var 3,5 liters sugmotorer till CART-serien. Men i CART-serien hade man 2002 fortfarande 2,65 liters turbomotorer. De här turbomotorerna övergav man aldrig. IRL dock, som hade i och för sig Indy 500, som var det starka mästerskapet på den här tiden, de hade 3,5 liters sugmotorer. Men ja, MGs ljudmotorer då, de hamnar inte i Indy Racing League heller, utan det är sannolikt att bristen på pengar, bristen på USA-satsning och politik inom Indycar-sporten som gjorde att det här aldrig komma av stapeln då.
Mm.
En kombination av flera olika faktorer, men sannolikt också pengar brukar vara ganska viktigt när vi snackar motorsport.
Och som sagt, det är ju med att ursprungliga brittiska MG försvann från marknaden 2005, så lär vi ha sett punkten för alla kopplingar mellan MG som bilmärke och IndyCar Racing.
Men ändå, det är väldigt värt att ta upp det här, för det finns så många roliga historier i IndyCar-historien om oförutsedda saker, sånt som var kanske lite otippat att man dyker upp. Och så det här blir den första delen av x antal om otippade märken i IndyCar-historien.
Ja, det här blir jättekul.
Och med det sagt, då är det bara att ladda upp inför Mid-Ohio-helgen som drar igång på lördag. Kom ihåg det, 16:45 har vi första träningen. Kvalet 20:00 på lördag och sen lite tidigare på söndag 16:15 och race 18:55. Det var allt från oss den här gången. Tack så mycket till våra partners Automotorsport och Tykos Racing Shop. Vi är tillbaka då och snackar igenom Mid-Ohio nästa vecka. Så tack så mycket ni som var med denna gång.
Tack Jakob och tack alla lyssnare. Hej då!
Hej då!
Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.